Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon, och vi skriver in den 17 januari. Och Jesper, vi har klarat av 110 program utav detta program.
Ja, det är 111.
Ja.
Mm. Ja, det är starkt jobbat av oss, och vi flög upp. Vi får inte prata om det här med tiden, men okej, vi får inte säga någonting om vädret heller.
Nej.
Men det är starkt av oss.
Ja, det är ju det. Och idag tillsammans också med vår gode vän och kollega Fabian Ahlstrand, som när vi drog igång befann sig i Australien.
Mm.
Peppe Eng har vi med oss idag.
Ja,
coolt.
Mm.
En riktig legendar, apropå så. Han är ju en golfare.
Ja.
Och liksom sjukt...
Jag vet. Det är färdigt. Jag har ju träffat honom en gång, och det är på en golfbana.
Ja, det är de flesta. Antingen har de sett honom på tv,
ja,
eller
det har jag gjort många, fler gånger. Men också på en golfbana.
Sen ska vi prata med Erik Westberg, en av de tyngsta i sportbranschen i Sverige. Han är ju chef på TV4 Simor Sporten.
Mm.
Så han bestämmer ju vem som är in or out och vilka rättigheter och sådana saker. Så han är ju tung.
Och de har ju tappat några här nu, fyran.
Ja, precis. Inte rättigheter, men människor.
Nej, människor, precis.
Och sen kommer Hasse Backe. Hans Oj. Backe.
Mm.
Ska också vara med. Och han tror ju alla att det bara är fotboll på den gubben. Men det är ju hästarna där som är hans grej.
Men det ska vi inte prata om, för det, där är jag svag.
Ja, där är ju...
Travmorgon.
Ja, precis. Travmorgon.
Där är inte med.
Nej, inte jag heller. Sen Sugar Cane Hanover la ner, så tappade jag intresset lite grann.
Ja, okej.
Sen Caroline Wallenheim.
Olle Goop.
Ja, precis.
Heter någon, va?
Ja, han har ju också slutat.
Ja, det har han.
Låt mig återgå
kommer
till...
Kommer Fabbe säkert med någon statistik här på Olle Goop.
Caroline Wallenheim. Hon har ju... tänker sig att kanske bli ordförande för fotbollförbundet.
Just det.
Och hon kommer hit till studion. Så ska vi fråga henne lite grann om hennes tankar och idéer för fotbollen i stort.
Är det andra då? Vi har fått få hit då.
Nej.
Tredje.
Nej.
Tredje.
Ja.
Mm. Bara Reinfeldt kvar.
Nej, det är ju fler som har kandiderat än så.
Ja, det
så. Dyker upp, det är som svamp i skogen. Det dyker upp folk hela tiden.
Reinfeldt får börja svara.
Ja, vi kan väl säga det att om inte Reinfeldt svarar snart, så kommer vi dra igång en aktiv kampanj.
Verkligen.
Att han absolut inte får närma sig huvudkontoret.
Det är ju säkert någon i Reinfeldts närhet som tittar på oss just nu eller lyssnar på oss. Och då kan man väl slå honom lite på...
Ja.
på
För vi ska säga så här, det som gör att han sticker ut är att han är den enda som har en kontaktperson. Alla andra kan man ringa till som kandiderar till fotbollsrörelsens kanske viktigaste jobb, förutom Fredrik Reinfeldt. Och via då sin presstaleskvinna så svarar de inte alls. Jag tror att någon gång så fick vi ett svar, men efter det har det varit radiotystnad. Och det är liksom inte kompatibelt med fotbollsrörelsen. Nej. Man jobbar liksom inte på det sättet. Karl-Erik Nilsson, som är ordförande nu, kan man ju faktiskt ringa direkt till. Även fast han har ett, får man säga, tyngre uppdrag idag kanske än vad Fredrik har.
Mm.
Så går ju han att nå. Men mannen som vill ha det här uppdraget, och liksom det är ju som, gå in i svensk fotboll, det är ju en ideell rörelse i mångt och mycket.
Mm.
Nej, men då har man någon sidekick, och sen så bara, nej men inga, vi svarar inte på någonting. Det känns som att han inte är lämplig för positionen. Nej. På grund av det.
Just nu. Men tar du det på allvar, Fredrik, så sätter du det här på stolen så får vi höra.
Då jävlar.
Han kan ju tala för sig.
Ja, så är det ju. Glöm inte bort också att Dobb.tv, Dobb.tv finns. Och där får ni gärna kika in. Där finns jättemycket program. Eurotalk spelades in igår och ligger och väntar på er.
Lite Everton igår, va?
Ja, det var ganska mycket Everton. Med tanke på att de som rattar klubben inte får gå på hemmamatcherna. För att de inte kan garantera deras säkerhet. Det är ju helt galet. Mm. Och sen så annat stök med dåliga prestationer på planen. Och en ägare som verkar vara... Ja, han är lite galen helt enkelt.
Ja.
Den ena utav dem. Och sen så finns det också Fantasy Premier League. Som spelas in idag och på fredag. Mm. För de som vill ha lite koll. Annars kan jag...
Kan
vi slida in på min DM.
Du är inte Reinfeldt, du svarar.
Exakt. Slida in på min DM så kan jag ge lite tips inför helgen. Och sen så imorgon säsongspremiär för 08 fotboll. 12 rullar den sändningen igång på dobb.tv.
Jajamän. Går ju ladda ner app också. Och så kan man följa alla programmen där och lyssna på podcast och sådär. Så det är kul om vi får med oss ännu fler där.
Ja. Hörru du, någonting som jag inte riktigt vet om jag gillar eller inte. Det är ju det här. Mjällby har ju på något sätt satt sig själva på kartan på ett sätt som är helt enormt den här vintern. Det är ju deras presentationsvideos som faktiskt har varit lite roliga. Någon Twitter, vad heter det? Tinder-grej.
Just det. Man har haft tre olika, och så har de football manager och sen så.
Så har varit lite roliga grejer som man kan kolla upp. Mm. Men det är en hårfin gräns mellan att det är roligt till att det blir inte så roligt.
Mm. Ja.
Och nu har Helsingborg valt att lägga ut en grej. Vi ska titta på det. Hörde att du har ett nyförvärv klart. Vill du skriva vem det är? Eller ska jag ringa?
Låt som Siri.
Ja. Ring. Och sen så ringer de då till granen.
Ja, precis. Mm. Och så lägger granen på direkt.
Ja, jag kan inte prata just nu.
Nej, och varför ringer du? Kommer skriva också.
Ja, varför ringer du? Ja.
För Erik Ring då, från AIK låna sin.
Jag är helt dum i huvudet. Men jag tittade på den här igår kväll och det tog tre gånger innan jag kopplade vad det var. Och då visste jag att Erik Ring var på väg till klubben.
Det säger mer
jag trodde, dig. Jag trodde först att det var att de inte har ett nyförvärv.
Nej, åh nej. Så det, med det sagt så att det är Erik Ring då från AIK som lånats in.
Och jag visste ju att Erik Ring var i princip klar för klubben.
Ja.
Men när jag ser det här. Så tog det tre gånger för mig att förstå att det var Erik Ring.
Men så här,
eller att det var det de syftade på. Jag tror det var så här, de har inget nyför, att det var ett prank.
All right. Det blir ju att de är ju nummer två på bollen genom att göra det. I och med att Mjällby på något sätt hijackade det här fönstret.
Mm.
Det är ju liksom Mjällbys grej att göra det. När det gäller just och jag fattade inte hur man kunde vara så ursäkta uttrycket då, att inte fatta att det var Erik Ring
det
handlar om
super,
när man visste att Erik Ring var klar. Så att då blir det lite roligt när de ändå lyckas blåsa dig.
Men
jag måste ändra mig nu och tycka att det här är bra gjort utav Helsingborg.
Jag är nog den enda. Det måste vara det.
Någonstans handlar det väl om att få spridning på saker och ting, och den här har ju delats. Vissa tycker det är roligt, andra tycker det är löjligt. Men det är ju på ett enkelt sätt. Det är ju inte, det har inte gått jättemycket åt den där, från den där budgeten.
Sen håller jag inte riktigt med David. Det är så att Mjällby, det känns som alla klubbar gör det här.
Alla klubbar gör det. Men Mjällby lyckades ju liksom ta, för att...
Jo.
För dels sportchefen, nu tappar jag namnet.
Hasse Larsson.
Att han är ju väldigt old school i allt han gör. Dels att han har det här... mobilfodralet så han liksom där man har du vet så här, mobilen, det är
telefonbok
och nästan det, och liksom
du är inte långt ifrån att ha ett sånt skal.
Jo, väldigt långt ifrån.
Ja,
även fast jag är lite äldre än er så kommer jag inte gå den vägen.
Nej.
Men och att han har liksom kreditkorten och allting ligger där, så när han öppnar upp så tänker man så, nu sätter han på sig glasögon, alltså hela processen för att sen undra vad fan är det här, och sen att du ska swipa. Liksom. Så det blir lite roligt att han dras in i en värld som man kanske inte är så bekväm med.
Ja.
Jag tycker att de har fick till det ganska bra. Jag tänker Jesper Karlsson, landslagsspelaren, som är med i landslaget ibland i alla fall.
Ja.
Jag har sett en landslagsspelare.
Ja, det är det ju.
Enligt det sann. Och det ska vi ta med en extremt stor
en
nypa. En sex. En säck.
En sexhalt.
Sexhalt?
En sexhalt.
Ja, jo, jag vet. Men det där är nästan sex laxar en lax. Ja, det är svårt. Svårt att säga. Men enligt The Sun så är United intresserade av honom. Och jag känner att det har varit en svincool övergång. Därför att Jesper Karlsson är ju en av de spelarna som när han var junior inte blev uttagen till pojklandslagen och sådana saker för att ansågs vara för liten. Men då hade ju förbundet dragit igång en så här, motsvarande future team-grej. Alltså att okay, de som har potentialen men kanske inte fysiken får ändå chansen att liksom, komma och träna med, alltså, vi samlar ihop dem. Det är häftigt. Ja. Sen har han ju slitit på ganska...
Ja, alltså... han hade ju motgångar. Han gjorde ju, slog igenom samtidigt som Alexander Isak. Pratar man ju om de två 99-erna. Mm. Och Isak gick ju direkt ut medan han gick till Elfsborg och började ju svagt i Elfsborg. Han fick inte träff på det, men sen var det ju stor succé. Och sen har ju flytten till AZ varit ruskigt bra. Han har varit skadad i år, men hade ju jäkla bra poängsnitt i fjol. Och det är lite synd, för att han spelar ju på samma position som Forsberg, men det här är jag övertygad om att det här kommer vara spelare vi får nytta av i landslaget. Nu när Forsberg lägger av så tror väl alla att det kommer bli Elanga där ute. Jag tror inte det. Jag tror, nej, att Karlsson ligger före och kommer att visa det. Och det vore, det här kanske, ja, Ten Hag har ju koll på dem.
Såklart.
Eftersom de har jobbat i samma liga. Men ja, det är ett tufft steg att ta just hit. Men vi vill se honom i ett annat sammanhang men än sagt, avsett i alla fall.
Jag kommer ihåg när Fredrik Ljungberg gick till Arsenal. Då satt alla så här, okej, du går från Halmstad till Arsenal. Det här steget är alldeles för stort för dig. Så man vet ju inte liksom med, om typ Jesper Karlsson skulle få Ten Hag och han verkligen tror på honom och han får chansen, så ser man ju en potential i honom, alltså i hans spel. Mm. Så jag tror inte han skulle absolut inte göra bort sig, och han skulle kunna flyga i ett lag som funkar. Mm. Men jag tror inte att han skulle vara den spelaren som är den som drar United, men att vara en spelare som absolut kan göras bra med poäng.
Jag tror det är bättre att lägga 300-400 miljoner kronor på honom än 1 miljard på Anton i alla fall. Det tror jag, för att ja, Anthony har inte visat någonting. Det är för mig en helt obegriplig värvning. Ändå går United väldigt bra.
Ja.
Och så får vi se den här Mudryk då, som kostar 1 miljard också. Ja. Hur mycket bättre han än Jesper Karlsson? Ja, det återstår att se. Men jag hoppas att han lämnar AZ snart. Det är dags för det.
Ja.
Var det någon av er som kollade på idrottsskalan igår?
Lite grann.
Jobbade.
Jag kollade. Ja. Jag kom in i den här sketchen. Först jag gjorde. Såg du den?
Nej, jag kollade inte på den.
Nej, okej. Okay. Ja. Då pratar vi inte om den. Det blir svagt.
Men var det en bra gala?
Nej, det var det inte. Ja, men det var lika dåligt som vanligt. Men det är alltid intressant att se lite talen och vilka som vinner priserna och försöka hitta en skandal i det. Och det är väl lite skandal i att Duplantis, jag tycker Kitchikaslan Johan skrev det bra, att Duplantis är inte en av Sveriges tre... Nu är det ju Jerringpris, så att folk får ju faktiskt rösta.
Som de vill.
Ja. Som de vill, men att han inte tar
plats. Vem vann Jerringpriset?
Nej, men det var ju Van der Poel.
Ja, han är ju rätt cool.
Ja, han är jättecool. Och han vann ju 2 OS-guld. Det är ju det de går hårt på. Så, ja. Eller, var röstarna? Folk röstar. Men han blev ju också årets manliga idrottare, där det finns en jury. Och där var ju inte Duplantis. Men Duplantis blev alltså utsedd, det visste inte jag, till världens näst största idrottare 2022.
Och där är ju juryn kanske som gör fel. Jerringpriset där var det. Där är det kanske folks upplevelse hemma i soffan som är det som...
Ja, och
det som då blir ju hans tweet lite fel. Eftersom att man får ju rösta. Alltså...
Ja, men jag tänker på årets manliga idrottare. Det är ändå,
ja, den röstar man inte
bara. Hur många världsrekord han slog och VM.
Ja, det är, jag håller med.
Det är ju en större sport. Mm. Men det lägger oss sällan vikt vid det här med storlek på sport.
Men däremot Sara Sjöström, våran kompis som har varit med här.
Ja, precis.
Plockar sin femte intäckning.
Tackade dig framförallt.
Ja, gjorde hon det?
Ja, gjorde det.
Från scen?
Ja, från scen.
Mäktigt. Ja. Tack Fotbollsmorgon.
Ja, tack Fotbollsmorgon.
Det vore något. Då kan man ju sluta sen efteråt.
Ja, ja, då är det bara lägga ner.
Men apropå stora personligheter, så en som jag följde redan som jätteliten, då på Radiosporten, var ju Peppe Eng, som sen klev över till TV4. Och det är ju en bransch där de flesta får extremt stora egon och kan bli lätt otrevliga och sådär. Så är väl Peppe den som har lyckats hålla fötterna på jorden hela tiden och har alltid varit extremt trevlig. Och en av de bästa som har suttit vid en mick, både radio och sen tv. Alltid med glimten i ögat. Och nu är han med oss. Det här är ju nästan kapelinstort, måste jag ändå säga. God morgon, Peppe Eng. Välkommen till Fotbollsmorgon.
god morgon och tack för dessa fina ord. Jag vet inte om allting stämmer, men det låter ju väldigt bra. Det låter väldigt bra.
Vi skriver under på allt.
Ja, det gör vi. Du, Peppe, hur reagerade du på när TV4 gick ut med att kanalen slutar med sina sportsändningar?
Ja, alltså det där har ju hänt förut och jag vet att jag fick stora rubriker när jag en gång gick emot Janne Skärman som då var vd på TV4. Och som där konstaterades att nu lägger vi ner sporten och det blev ett jäkla liv naturligtvis. För jag tycker då, och jag tycker fortfarande att en stor tv-kanal som TV4 bör kunna hålla sig med en egen sportredaktion. Det tycker jag definitivt fortfarande idag. Även om jag kanske förstår att man ser inte på tv på samma sätt som man gjorde förr i tiden, sägs det ju. Men det ska ändå lika förbannat tycker jag finnas en sportredaktion med människor bakom verket så att säga.
Du, för oss då lite äldre här i studion så minns vi dig från Radiosporten. Var det ett stort och svårt steg att ta när du lämnade tryggheten på Radiosporten till en helt nystartad sportredaktion och kanal?
Nej, det var det faktiskt inte. Jag hade varit så länge i radiohuset och fast anställd på Radiosporten i 12-13 år. Så att jag tyckte nog att det var rätt spännande att få lämna och att vara med och starta en ny tv-kanal. Och sen fick det så att säga bära eller brista. Mm. Så det var ett spännande moment och det är underbart skönt att ha varit med om att starta en ny tv-kanal. För det var ju riktigt stort. Sen var det lite osäkert i början naturligtvis. Och vi hade ingen regelrätt sportredaktion på TV4 när vi började. Utan det var ju Robban Pärlskog och jag. Och Mats Pettersson från TV-sporten som kom och vi skulle ägna oss åt evenemang. Medan Steffo Törnqvist och Annika Dankan skulle göra sport i nyheterna. Ungefär som det är tänkt nu. Så att det tog ju några år innan vi fick vår sportredaktion så att säga. Det tog 3 eller 4 år tror jag innan vi började förstå att vi måste ha en egen sportredaktion med eget folk. Och då vi började värva Ekvall och Gide och alla de här unga förmågorna. Så att det var, jag tror att det var 94 vi startade med detta.
Hur liksom, när ni drog igång det så vet jag att liksom målet var att nu ska ni utmana SVT på riktigt och liksom ta upp kampen. Men ni skulle göra det på ett annorlunda sätt. Vad var det annorlunda anslaget som ni sökte?
Ja, det var ju just som du säger, det var ju att göra lite annorlunda på alla fronter. Det fick inte vara allt för flamsigt, men det fick gärna vara uppkäftigt och med glimten i ögat som ni nämnde här förut. Men ändå seriöst. Och jag menar, vi vände ju på steken. Vi kunde ju presentera en fotbollsmatch där vi började med det avgörande målet. Det gick ju aldrig, alltså det alla blev ju skitförbannade för att man ville ha det i en kronologisk ordning. Men efter ett tag så följde ju andra efter. Så att det blev ju ett nytt sätt att presentera korta sportsnuttar i tv. Det var ju som sagt det fick en ramaskri i början och det tyckte vi väl själva också kanske några stycken av oss gamlingar så att säga. Att det här var nog fel sätt att attackera sportgrejerna men det visade sig att det gick ju hem och nu är det ju på det viset att alla gör likadant.
Vad har du för starkast minne utav åren på TV4-sporten?
När jag började då 1990, det var ju då fanns ju inte kanalen ännu utan vi var ju med och byggde upp den under sommaren och så startade vi 15 september. Då hade vi ju inga rättigheter utan vi hade en grej och det var ju den italienska fotbollen. Det hade Bengt Magnusson som hade jobbat där några månader sytt upp ett kontrakt på 3 år så vi kunde sända italiensk fotboll varje söndag eftermiddag och det var ju stort. Det var ju någonting nytt. Och det var spännande för det fanns ju egentligen bara den engelska ligan i Tipsextra som då började bli ganska tradig så att säga. Så att den italienska fotbollen var jättekul att jobba med. Härliga resor tillsammans med Thomas Nordahl och andra hemma hos Nisse Lidholm och käka lunch och sånt där. Och den italienska ligan var ju ansedd som den kanske världens bästa just då. Mm. Så att det var stora år, de 3 första där.
När du tänker just som om du summerar hela karriären, finns det någon, för vi satt här i början och pratade om vilket idrottsevenemang man skulle vilja uppleva live, vilket är det största sportögonblicket du har fått uppleva live?
Det har ju varit många under åren, men jag får nog gå tillbaka till Radiosporten 1980, OS i Lake Placid, mitt första OS, mitt första besök i USA när Ingmar Stenmark tog sina dubbla guld i slalom och storslalom. Det var ju rasande stort. Då satt jag som programledare och var ute ena dagen och såg Ingmar i backen. Och det är ju oförglömliga minnen naturligtvis. Wassbergs kamp mot Mieto på 15 km skidor i skogarna där borta i Lake Placid. Så att, sånt etsar sig fast. Och dessutom tycker jag överhuvudtaget att det är kul att resa med ett lag, ett team. Som till exempel på ett stort OS. Där man jobbar ihop, alla jobbar för varann. Och det blir ingen egokänsla på så sätt. Utan det är helheten som gäller. Och underbara medarbetare och sånt där som går åt samma håll. Så det tycker jag nog är det stora. Men sen på TV4 fick vi ju vara med. Och jag fick ju göra väldigt mycket där. Formel 1 till exempel. Som jag inte hade en susning om vad det var för något. Men vi fick kontrakt med dem plötsligt. Och då sa vi så här, vem fan vill göra Formel 1? Robban Pärlskog? Nej, Peppe. Ja, jag kan tänka mig om jag får en bra expertkommentator. Och då plockade vi in Eje Elg som vi kunde allt det där. Och det var ju fantastiska år, de här 3 åren som vi hade Formel 1 innan det så småningom gick tillbaka till SVT. Så att, det är mycket, mycket grejer va. Och dessutom fick man ju som, alltså det fanns inga väggar på TV4 om du förstår vad jag menar. Man kunde göra lite av varje om man ville och de tyckte att man passade för det. Så jag gjorde ju väldigt mycket andra underhållningsprogram. Det var ju liksom, ja jag var med liksom det här, vad fan heter de nu allihopa? Jag tror Time Out. Vi hade småpratarna under några säsonger. Talang. Och man fick göra Fångarna på fortet. Och Let's Dance ska vi inte snacka om det för att hur många år man än har jobbat med sport, jag har gjort i alla fall nästan i 50 år på tidning, radio och TV4. Så lika förbannat när man träffar folk så är det Let's Dance de ska snacka om.
Vi pratade, eller jag sa ju då att du är en stor golfentusiast. Och jag vet att under rätt många år så var det ju tävlingar mellan SVT och TV4 i golf. Vilken redaktion historiskt har varit bäst tycker du på golf?
Nej, alltså vi höll ju på i Karlshamn i 10 år tror jag och då stod det väl 5 lika tror jag mellan oss och så blev det ett avgörande för sponsorerna ville ha det så och då tror jag SVT vann så att vi får säga att de har något.
Nej, hade jag på känn.
Varför tror jag om vilka lag man kunde få med? Är ni med
Christer Ulfbåge som ankar eller?
Hallå ja.
Hallå, vi är med.
Hallå ja, vi ska se. Alltså det jag kan tala om för att köerna i Stockholm, bilköerna i Stockholm, de är ju inte att leka med. Men jag kan inte tala om att även mellan Ystad och Sturup, flygplatsen utanför Malmö, kan det vara jävligt mycket trafik så här dags på morgonen. Och det var det som hände. Jag höll på att köra in i en bil här så att jag var tvungen att tvärbromsa och då dog allting. Men nu är vi tillbaka.
Härligt. Ja, härligt att du inte krockade.
Ja, precis.
Ja, nej, men jag tror Jesper konstaterade eller frågade om det var Christer Ulfbåge som var ankare för SVT.
Ja, det var ju ankaret. Det var Christer och jag som kom på den här idén. Därför att det snackades ju väldigt mycket typ kändisfotboll på den där tiden. Vi hade något möte där nere på Hällevik och då var någon som sa, ska vi inte göra något annat? Och då sa jag till Christer, jo men vad fan, vi kan väl dra ihop varsitt lag i golf va? Om du tar med Ove Sellberg, för han jobbade lite med SVT då, var ju stor redan då, så ska jag försöka få ihop ett bra gäng på TV4. Så att vi hade alltså, det var idrottsfolk, det var skådisar, det var alla möjliga människor under de här 10-11 åren som vi körde. Så att vi var lagledare för varsitt lag. Jag kan säga. Så det var Christer och jag låg på rummet efteråt och summerade över en liten whisky och tyckte fan, det här var rätt roligt. Och det var det.
Sista frågan. När du tittar nu på de sportbevakningen, finns det någon som du tycker sticker ut utav de som håller på med värvet?
Ja, alltså jag gillar ju sen gammalt Lasse Granqvist. Nu är han på väg att trappa ner. Så att, men han har ju varit väldigt, jag tycker han har varit outstanding under många år när det gäller refererandet. Sen är det många, jag tycker många gör det bra faktiskt. Jag kan tycka ibland att det är lite för lätt att komma in och få börja referera stora matcher. Det kan jag väl tycka. Men å andra sidan, det är ett sånt utbud idag så att man måste väl släppa fram folk. Men jag saknar ibland den här lite djupare kunskapen. Det kan jag säga.
Mm. Och vi saknar dig i rutan. Du gör ju lite inhopp emellanåt. Är det något på gång snart igen?
Ja, nu ska jag ju upp och göra någonting här idag. Det är därför jag sitter och väntar på flygars småningom. Men det är inte för TV4 utan det är lite andra. Nej, TV4 är nog... jag var ju med och körde det där jubileumsprogrammet när vi fyllde 30 år. Och ville de att jag skulle vara med. Och det tyckte jag var jättekul. Men TV4 tror jag inte det blir någonting mer nu. Nej, det tror jag inte. Jag håller lite föredrag här nere i Skåne och är ute och snackar. Och då pratar jag om den så kallade karriären. Inte minst Let's Dance.
Ja, det är bra. Härligt Peppe och fantastiskt att få ha dig med här på morgonen. Och kör försiktigt nu för guds skull.
Ja, tack ska ni ha, jag ska försöka. Ja. Ha det bra själva, kul David, ha det bra.
Hej,
hej. Vi sitter på någon golfbana framöver.
Ja, det gör vi, det gör vi, får.
Hej.
Hej.
Men nu ska vi alltså prata med en av de, får man nästan säga, mäktigaste i branschen. Han är sportchef på TV4/C More. Och jag måste säga, första gången jag sprang på Erik Westberg var på Erik Dahlbergs gata. En litet kontor där de gjorde precis allt själv. Alla gjorde allt hela tiden. Mm. Och det var ju i början av det som nu är Stora Ringvägen via Play.
Just det.
Så att han har ju verkligen gått den långa vägen. Och vi säger det, Erik Westberg, god morgon och välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Ja, kul att ha med dig. Hur är läget så här tidigt morgonen?
Ja, men det känns bra. När jag tackar jag så glömde jag väl bort lite att videoskalan igår. Men det känns bra ändå. Det var en trevlig kväll och det är trevligt att vara här nu också.
Vann rätt personer tycker du? Priserna igår. Finns det någon du ser?
Vann rätt häst. Det var ingen häst den här gången.
Nej, vann rätt häst.
Precis. Det var väl kanske en väldigt rolig kommentar från Nils Wallepolar tycker jag.
Verkligen.
Men det är ju väldigt svårt att... jag ska ju vara då väldigt politiskt korrekt och säga att alla är väl vinnare. Det är otroligt svårt. Hur bedömer man två OS-guld liksom, i en prestation? Det är ju otroligt svårt. Jag tycker det var kul för Beach Volleyn att Sportspegeln lyfte fram dem. För jag tycker det de har gjort är ändå en otroligt imponerande resa. Givet att de tävlar i en sport som vi i Sverige kanske inte förknippar så mycket med elitidrott. Utan mera... strandhäng, men utomlands är ju väldigt stor. Så det tycker jag var lite kul ändå att de fick uppmärksammas.
Mm. Du, för oss som inte är inne i branschen på det sättet utan tar del av det, så har det ju kommit liksom tre smällkarameller här från TV4/C More. Hanna Marklund ut, Lotta Schelin och Hasse Backer, det bara small till. Hur har det varit för dig?
Ja, men självklart tråkigt. Alla tre är väldigt uppskattade kollegor, framförallt också vänner. Men tyvärr så ser vårt rättighetsläge ut så, om vi ska börja med Lotta och Hanna, att när man ser på 2023 så just på fotbollen så finns det tyvärr inte de rättigheterna just nu som de jobbar med. Och då var det ganska enkelt från båda håll, från båda parter, att vi skilda vägar. Framförallt Hanna har vi jobbat väldigt länge med, hon har ju varit en stor del av TV4. Under många år. Men tyvärr så, framförallt på damfotbollen, så har vi inte de rättigheterna i år. Men jag hoppas vi får se dem någon annanstans, för att jag tycker de är väldigt duktiga. Och Hasse har vi haft. Det är ju inte så att det, när det står i tidningen, så det är då det händer. Oj, förlåt, tappade min AirPods. Vi har haft en dialog ganska länge med honom om hans framtid. Och vi var ju väldigt, vi vill ju fortsätta jobba ihop. Men Hasse tog beslutet att nu satsa på familjen istället och travet, vilket vi respekterar, och jag önskar honom lycka till. Men vi har ju sett flera exempel både i vår bransch och andra branscher när folk har sagt att det är dags att lägga av och så kommer man ju tillbaka igen. Så vi får väl se om Hasse får lite ny motivation längre fram. Men just nu är det så att han ska satsa på familjen istället.
Mm. Sen är det ju den här grejen som vi pratade med Peppe om. De dagliga sportsändningarna som läggs ner. Nu vet jag att du har också sagt att ni slutar ju inte med en sportredaktion. Utan det kommer att bakas in på ett annorlunda sätt. Men... för de som kanske inte vet anledningen bakom till att det läggs ner. Kan du förklara hur tankarna gick där?
Ja, men TV4 Sporten har ju varit otroligt viktig för, om vi ser i våran bransch, för det vi kallar sportjournalistiken. Alltså, SVT hade ju monopol väldigt länge Och där dök ju TV4-sporten upp som en uppstickare. Förutom då, det fanns ju såklart då skrivande press. Men TV4-sporten dök ju upp där. Även TV3-sporten.
Mm, får du inte glömma.
Nej, får man inte glömma med allt från kamelrace till som de sände. Men det, de har också sin plats i den svenska sport-tv-historien. Men just TV4-sporten... Ja, men det blev ju någonting nytt och det tror jag också gjorde SVT bättre också. Det gjorde att Sportnytt fick konkurrens, vilket är bra. De fick skärpa sig lite. Det gick inte bara att lita på att man skulle köra som man alltid har gjort. Och sen vågade TV4-sporten ju utmana. Det finns ju många bra exempel på där jag ser många som var på idrottsgalan igår inte var så jätteglada när TV4-sporten kom. För de vågade ställa lite svårare frågor, lite kritiska frågor och göra på lite annat sätt. Men allt har sin tid och som du sa, vi lägger ju inte ner, alltså, när man läser kvällstidningar, jag träffar mina vänner nu som säger, vad ska du göra nu, frågar de, vad pratar de om? Ja, men TV4-sporten läggs ju ner, det blir ju sådana rubriker. Men vi sände väl nästan 10 000 timmar livesport förra året och vi fortsätter göra det i år också. Vi gör ju bara sportjournalistiken på ett annat sätt. Tittar vi då på hur tv fungerar, linjär tv, det är ju bara gått sig själv, vad gör man, hur konsumerar man sport, och väldigt många våra sportnyheter har väldigt mycket varit baserat på höjdpunkter, och att sitta och vänta till 22:40 på kvällen i en tv-kanal att det ska komma lite höjdpunkter med en programledare som läser hur det gick i handbollsligan eller i allsvenskan eller SHL, det är inte riktigt där vi är nu, utan vi måste förnya oss, och då har vi tagit det beslutet att vi gör om hela nyhetstimmen på TV4 och sporten då flyttar in i det vanliga, liksom den vanliga programledaren för nyheterna. Och sportredaktionen fortsätter ju, men vi rapporterar på ett lite annorlunda sätt. Kommer kanske göra lite mer konsumentbaserad journalistik, lite mer att ha större frågor på lite större allvar, till exempel ja, men, istider i Sverige, eller hur är det nu med fotbollen när alla elpriser går upp och blir dyrare att leva? Hur hanterar man det för ungdomar och familjer? Liksom, kommer årsavgifterna stiga för när man ska vara med i klubbar och så vidare? Så att vi, förhoppningsvis tror jag vi går in i en ny era där vi kan vara lite mer knivskarpa och göra lite bättre journalistik till och med än att bara redovisa höjdpunkter.
Härligt, Erik. Vad generöst att du ville ställa upp så här dagen efter idrottsgalan.
Det ser pigg ut.
Ja, det ser pigg ut. Starkt jobbat och ha en bra vecka och dag.
Hörrni, detsamma.
Tack.
Och,
ha det bra. Hej.
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 Det är alltid kul att myggan dyker upp så här på morgonen.
Ja.
Vi ska också säga det att Oddset är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och man måste vara 18 år och över för att spela. Och om man har problem så finns stödlinjen.se. Och det här är någonstans, precis som ni säger då, FA Cup som snurrar lite grann. Va? Är det alla tre
spelare? Exakt, det är omspel ikväll.
Omspel FA Cup,
exakt,
ja.
Så det är precis. 5-6 matcher. FA Cup replay.
Ja.
Då, men efter en ganska stökig Premier League-helg också för många dagen. Så att det finns nog mycket att ta i åtanke. Men sen är det ganska långt till nästa match för alla. Så att det ja, borde vila lite grann. Men samtidigt tror jag man måste liksom köra på här. Och många lag vill ju gå vidare. Det är lite skämomgång i tredje omgången att ta oss till fjärde. Sen kanske man kan lägga sig lite snyggare, tror jag.
Och då är det först då att Swansea vinner mot Bristol City. Eller nej, ja, du har helgarderat den. Nej, ett kryss.
Nej, utan det som står högst upp är vinnaren då. Så att
Swansea, ja, där ja. Ja, och spel.
Ja, nej, men det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt. Jag lär mig.
Ja, Bristol City var jättebra i helgen, men de har lite avbräck och sånt. Så jag tror Swansea vinner hemma. Och de vill också gå vidare till fjärde, tror jag. Inte så mycket att spela för. Sen har vi West Bromwich Chesterfield. Där West Bromwich har jättemycket skador och reservmålis och allt möjligt. Men de kommer ju vinna matchen, det är jag övertygad om. Men Chesterfield cruisar fram och de kommer göra mål garanterat, tror jag. Det där känns jättebra.
Så båda lagen är mål i den matchen?
Precis så.
Och West Brom går väl ganska bra i ligan också, eller?
Ja, nu jävlar händer det liksom. Ja. De låg i nedflyttningsplats innan uppehållet och nu är de på kvar.
Ja. Så det är...
Men det är kul, mellan kvalt och nedflyttning är det väl 6 poäng, alltså det är fortfarande bara...
Alltså det är ju en galet.
Ja, det är bra säsong.
Är det Championship man ska grotta in
i? Ja, men det är så gig, alltså jag håller med dig. Jag försöker ju, men det är väldigt rörigt liksom.
Mm.
Alla vinner ju mot alla hela tiden.
Och många lag som är liksom så här älskvärda, men även så här, Millwall har ju varit ganska högt upp och
liksom, när de väl tappar så kommer de tillbaka på en gång. De känns som topplag i år. Det är jätteoväntat.
Det är ett lag man skulle vilja upp i Premier League, bara för att röra runt den fina ytan.
Men generellt, alla de här fallskärmslagen tycker jag är tråkiga att få upp igen. Det är ju fusk, alltså. Det är ju tråkig balansmakt med Norwich med liksom Premier League-budget.
Ja.
Som heter Millwall, som har husky, choklad, liksom Bayern.
Jag fattar. All right. Och sen har det Wolverhampton Liverpool. En ganska stökig lottning för båda de här lagen att åka på så tidigt. Ungefär som Nick Chelsea fick ju City. Så
det är rätt coolt att Wolves landar Sarabia nu. Spanska landslagsmannen.
Nu händer det, alltså.
Det är rätt tungt att nu är inte Wolves jumbo längre, för de är ju på säker mark. Men de har rustat där, för de har tagit in en etablerad bra tränare, och nu tog de inte en portugis utan en spanjor.
Ja, för egen skull.
Och
same.
Det är en klassspelare med Wolves mått mätt.
Nej, men den här vågen de rider på nu, det kommer ju räcka långt för dem.
Ja.
Så att om de kör på februari ut eller någonting, så är de ju safe i och med att de andra lagen är ruskigt dåliga.
Ja.
Så en att, fråga jag här, tror vågar du tippa vinnare i den här matchen? Du tog the easy way out, alltså båda
jag, mål. Jag tycker det är lite oklart hur mycket, alltså, jag tror Wolves, än en gång ett lag som verkligen borde gå för det. De har ingenting att förlora på FA-cupen. Det är bara kul för dem att vara med. Men med det sagt så blir det ju ändå lite rotation. Och lite manjana över de här matcherna, tycker jag. Men målrikt kan jag tänka mig att det blir.
Om det nu blir förlust för Liverpool, att de ryker, hur stor liksom, hur mycket mer kommer liksom paniken röjet bli runt Klopp och det som händer resultatmässigt?
Nej, men jag tror inte att jag kanske är lite sådär, men jag tror inte att det är problemet att åka ut i FA-cupen. Jag tror folk ser det stora.
Det är väl bara skönt.
Ja, precis, lite så är det. Jag tror liksom Chelsea-matchen, eller liksom en utskåpning mot Real Madrid här om 3-4 veckor, det kan mycket, mycket värre Klopp, än det här. För det här är ändå liksom, jag tror folk inser att det inte, i och med att vi var i final både FA och alltså, i alla cuper förra året, så är också att det är lite mäknadskänsla.
Jag tror Klopp sitter stensäkert, och det gör han med all rätt ändå. Men efter sommaren då, om det inte ser bra ut då,
alltså,
om de inte får det, liksom, de kommer ju rusta. Nu pratas de, eller det ska in nya ägare, men de kommer ju rusta i sommar och även få fart på de här gamla spelarna som har varit sämre i år. Men ser det inte bra ut september, oktober, då tror jag att
känns det inte,
det börjar diskuteras.
Då kan vi ju byta tränare med varandra kanske.
Ja, men jag tänkte han er gamla Tuchel kanske man ska upp.
Ja. Han är riktigt till Spurs nu, såg jag.
Ja.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Men, ja. All right.
Nej, men jag, som sagt, det är stökig period, men vi får se hur mycket vi kan få ut, sälja spelare och köpa nytt och sånt också.
Men den här trippen då, sponsor vinna, båda lagen i mål, West Brom, Chesterfield, och båda lagen i mål, Wolverhampton, Liverpool, ger 7-21 gånger pengarna.
Precis så. Lunchtian, tycker jag.
Vi måste lägga på nästan upp oddsen här snart, för att de har höjt.
Ja, jag vet. Det är
99 spänn där
borta. Jag
vet. Det var 89 innan. Så
nej, men,
nu...
men det var lite skralt idag. Vi har kämpat upp
lite. Så det är ju trevligt, då kan man buffra.
Ja, precis. Så buffra upp lite grann. Men jag håller med.
Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Jesper Hoffman. Fabian Ahlstrand.
Och, jag är fortfarande här.
Ja, du är fortfarande här. Utan kavaj idag dock.
Ja, den lämnades hemma.
Ja.
Det är inte jätteofta att jag har det här heller. Men...
ungefär 100% utav gångerna fram till i måndags. Igår har du haft det med i fotbollsmorgon. Men det är strunt samma. Och Caroline Wallin, välkommen hit.
Tack så mycket.
Och god morgon.
God morgon.
Du är ju den tredje ut i vår intervjuserie utav kandidaterna till Svenska fotbollsförbundets ordförandepost. Hur kommer det sig att du vill bli ordförande?
Jag vill vara med och utveckla svensk fotboll i framtiden. Jag vill stärka våra relationer i fotbollsrörelsen. Framförallt förening, distrikt, förbund. Mm. Och tillbaka, förbund, distrikt, förening. Jag vill också kanske krossa ett glastak.
Mm. Som första kvinnan på posten. Mm. Först måste jag ställa frågan innan vi går vidare. Vad är din relation till fotboll?
Djup och hjärtlig och väldigt lång tillbaka i tiden. Jag har alltid älskat fotboll. Började spela fotboll som, jag vet inte vad vi var, 4-5 eller något hemma i. Jag är lantis, kommer från en liten by som heter Rockneby utanför Kalmar. Och där fanns det inte så mycket annat att göra än att spela fotboll. Så ni vet, så här kvartersserier. Mm. Sen tog fotbollen överhand. Karriären, den aktiva, tog slut med ett avslitet korsband i sena tonåren.
Annars hade du blivit proffs.
Det hade jag nog inte blivit. Men man kan ju låtsas lite, va? Men fotbollen har alltid legat mig extremt varmt om hjärtat. Jag har kollat mycket fotboll och så.
Småland alltså, då är det Lars-Åke, Karl-Erik och nu är det du. Vad är det i det småländska myllan som gör att vi verkar fostra fotbollsledare?
Ja, säg det. Kanske de vackra R-en, vem vet. Nej, men det är lite kul faktiskt när man tänker på det. Så.
Mm. Är det Kalmar FF också som ligger...
Det är ju inte det.
Nej,
jag är faktiskt blåvit i själ och hjärta. Och har ju varit väldigt, väldigt länge faktiskt. Ah, okay. Men håller på Kalmar FF i alla matcher som de spelar förutom mot blåvit.
Du jobbar på SvFF idag, eller Svenska fotbollförbundet.
Det gör jag.
Vad gör du där?
Jag brukar säga att jag är ansvarig för hållbarhets- och samhällsfrågor. Mm. Så egentligen allt det som händer utanför planen liksom.
Mm. Och,
men jag är faktiskt tjänstledig nu, vill jag bara säga då, apropå den här processen som vi är inne i.
Och hur kommer det sig liksom att du, när gick du runt i lokalen och kände så här, det här skulle jag faktiskt kunna förändra, det här skulle jag kunna göra bättre, alltså, hur har du funderat, för du är liksom verkligen inne i det hela liksom.
Nej, jag kom inte på det själv, gjorde jag inte, men efter att ha fått ett antal propåer från olika människor runt om i landet vid olika tillfällen, oberoende av varandra, så föddes väl liksom tanken och fröt även hos mig att varför inte, helt enkelt. Men det var för ett par år sedan, tror jag, en helt omöjlig tanke att tänka. Men med tillräckligt många som ändå har ställt frågan, så kände jag att jag vill testa. Och jag tror verkligen att jag kan vara med och utveckla svensk fotboll.
Just att du, vi hade ju Jens T. Andersson här för... Ja, det är innan jul någon gång. Och hans USP på något sätt var ju att han är en... han har ju liksom kört länge inom fotbollen på det sättet. Det har ju liksom sin starka sida där. Mm. Medan du kanske då har... Såklart har du ju en fotbollserfarenhet. Men du jobbar med saker utanför. Mm. Om man skulle ställa er två lite grann mot varandra. Vad känner du att... vilken fördel har du utifrån den kompetensen som du bär med dig?
Jag tror att min fördel är min politiska bakgrund. Att jag faktiskt har varit aktiv i politiken på nationell nivå. Har skapat mig liksom erfarenhet och kontakter.
För de som inte känner till det, kan du berätta hur...
Ja, jag har jobbat för Socialdemokraterna i många år i lite olika positioner och uppdrag. Men så har jag också varit politisk sakkunnig hos idrottsministern i regeringskansliet.
Gabriel
Wikström. Och jobbat med den nationella idrottspolitiken. Mm. Och det är väl min USP. Om Jens USP är att han har liksom... varit i fotbollen, så är väl min att jag har jobbat med samhällsfrågor och integration och jämställdhet och den typen av frågor som svensk fotboll är väldigt berörd av.
Vi ska lyssna på kopplingen mellan politiken och fotbollen, för att en som också verkar, vi vet inte för att han svarar inte någon, det är Fredrik Reinfeldt. Han verkar också vara sugen på den här posten. Och vi hade Mona Sahlin på besök här som fick sitta och prata om sin fotbollsbakgrund och sådana saker. Och då ställde vi frågan till henne vad hon tycker om Fredrik Reinfeldt vara eller icke vara som ordförande för fotbollförbundet. Så jag tror du får sätta på dig hörlurarna här bara för att lyssna på vad hennes svar på den frågan var. Du, jag tänkte, en före detta kollega till dig, dock annat parti, Fredrik Reinfeldt. Han har ju getts ut nu och vill bli ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Du, med din bakgrund och ditt genuina intresse för fotboll, har du aldrig tänkt så här, men jag skulle kunna bidra inom fotbollen också och kliva in där?
Nej, inte på den nivån. Och jag är inte helt bekväm med heller. Att, jag vet inte om det är så bra. Inget emot Fredrik Reinfeldt, tvärtom. Men är det bra att så pass nära inpå att ha varit en del av politiken att ta sig in i fotbollen? Jag är inte så säker på att det är det.
Finns det för problematik där?
Det finns alltid många intressen. Mm. Och är man politiker eller har varit politiker så har man kontaktytor på ett annat sätt än vad andra har. Jag är inte säker på att det är rätt, helt enkelt. Mm. Fredrik är en bra person. Han är djurgårdare, men han är bra ändå. Ja.
Vad är värst, tycker du? Att han är moderat eller djurgårdare?
Ja, det är med barn-tv det här. Det var väldigt roligt varje gång vi satt på Råsunda när det var... när det var derbyn mellan AIK och Djurgården.
Mm. Och de vinner inte han ofta.
Vad sa du?
De vinner inte han ofta.
Nej, men de kunde ju göra mål ibland. Exakt. Och då kunde man se Fredrik Reinfeldt och Lars Ohly stå gemensamt. Ja. Och så tittar de på varandra så här, just det. Det var jätteroligt.
Det finns ju, som hon lyfter, en ganska intressant ja, men problematik där liksom med politiken och fotbollsrörelsen. Hur ser du på den?
Ja, eller är det en möjlighet?
Ja, men utveckla gärna. Vad är dina tankar?
Ja, men jag tror att jag har nytta av min erfarenhet från politiken. Och att jag vet hur det fungerar i regeringskansliet. Oavsett vilket parti som styr, ska jag säga. Det är klart att jag har med min bakgrund kanske fler kontakter i socialdemokratin än vad jag har i den nuvarande regeringen. Men jag vet ändå vart jag ska vända mig och hur det går till. Mm. Och jag tänker att jag hoppas i alla fall att jag är så professionell i mitt jobb, oavsett om jag blir vald till ordförande eller om jag fortsatt är hållbarhetschef på Svenska Fotbollförbundet, så har jag en hel del kontakter med beslutsfattare på olika nivåer. Och jag hoppas verkligen att jag kan vara så professionell så att min politiska åskådning inte spelar någon roll i de relationerna. Och det tror jag faktiskt att jag kan.
Och vi skulle säga att nuvarande ordföranden har ju också haft en politisk gärning i Emma Boda, om jag har helt fel, för samma parti som du företräder. Men det har ju stormat en del kring Svenska Fotbollförbundet på slutet också. Dels Qatar, hur hanteringen har varit där och runt Infantino. Och där valde ju Sverige och Norge att gå lite olika vägar framåt. Hur hade du agerat, tror du, i ett sånt här läge som Fotbollförbundet var i? Och där får man ändå säga att ni uppfattas som ganska otydliga i vissa frågor och ganska defensiva rent generellt.
Jag hoppas ju att jag hade varit tydligare. Det är lite det som jag försöker liksom proklamera nu, att jag skulle vilja se ett tydligare Svenska Fotbollförbundet i den typen av frågor. Och i Infantino-frågan så tycker jag kanske inte att det hade varit så svårt att vara lite tydligare. Och det blev ju till slut, även om det tog ett tag.
Ja, det är ju till slut med en brasklapp. Ja, om han eventuellt skulle visa upp att någonting händer så skulle vi kunna rösta på honom. Ja. Men jag tror att de allra flesta som är inom fotbollen och gillar fotboll känner väl att han måste bort. Ja. Så liksom. Och då kan väl, om man nu inte ska vara helt opartisk här, kan jag känna att varför ställer vi inte vi bara så här, men ta bort honom, alltså, oavsett vad, vi ska rösta bort honom som fotbollsförbund.
Ja, så kan jag också känna. Sen måste man ju ha en motkandidat. Ja. Och det fanns ju uppenbarligen inte. Och även om vi skulle ha med oss hela UEFA i den här frågan så skulle vi ändå bara vara 25% ungefär av FIFAs medlemskår. Mm. Det finns ju, det här är ju en långsiktig fråga som jag ser det. Det första måste ju handla om att man hittar en motkandidat som faktiskt vill ställa upp och som får tillräckligt med stöd. Så i den änden måste man ju börja. För det är klart att en förändring, det skulle jag ju vilja se.
När det gäller tillgången till planer, ja, det här är ju kanske ett storstadsproblem, men det är väldigt, väldigt svårt för barn, ungdomar och vuxna, ska vi säga, alla som vill spela fotboll, att spela fotboll. Det finns för få planer. Varför har inte förbundet jobbat mer med den frågan?
Och jag tycker vi har jobbat jättemycket med den frågan. Det är en fråga som jag har jobbat med i 5 år.
Varför har det inte blivit resultat tidigare? Eller 5 år pratar du, men det här är något som vi har sett under rätt många år.
Exakt, precis. Och, och vad som hände innan de 5 åren, det kan jag inte säga något om. Men i Stockholm så är ju utmaningen störst i hela landet. Det ser ju inte alls ut så i hela landet. Det ska man ju vara tydlig med att säga. Att på många ställen saknas det ju spelare, inte planer. Mm. Men här är ju liksom situationen akut. Jag sitter själv i Karlbergs styrelse. Och vi fick plantider som täckte ungefär 25% av vårt behov. Vid en första, inför säsongen. Och det är ju helt bedrövligt.
Men, det ser ut så överallt, nästan just nu i Stockholm.
Precis, exakt. Och det är väl för att exploateringskontoret har större inflytande än vad idrottsförvaltningen har i kommunpolitiken. Det är viktigare att bygga bostäder och fastigheter där man kan hyra ut kontorslokaler än att bygga idrottsplatser. Och det är ju helt förskräckligt, tycker jag.
Men vad tror du, om man tittar på prognosen då, om 5 år, kommer vi se färre fotbollsplaner än idag, eller kommer vi se fler fotbollsplaner?
Jag hoppas att vi får se fler, och det finns ju en del bra exempel nu. Till exempel här i Stockholm så har man gått ihop, jag tror det är 8 största idrotterna eller någonting sånt, som tillsammans försöker skapa opinion gentemot politiken och träffa kommunpolitiken och idrottsförvaltningen och så. Och där tycker de själva i alla fall att man kommer en lite liksom längre på vägen. Men det handlar ju om att ligga på och pressa hela tiden, tyvärr. Alltså, det borde ju vara något helt naturligt. Jag har ju faktiskt varit tjänstledig 20% i ett par år här nu, för jag sitter som statlig utredare i en kommitté som ska främja ökad fysisk aktivitet. Och vi kan ju se till exempel skolgårdar, ett annat sånt problem. Där dagens...
De finns inte ens på vissa...
Nej, de finns inte ens. Det liksom är helt... Man tror inte att det är sant. Eller skolor som bedriver all sin idrott och hälsa de 2 första veckorna på terminen. Och sen har man inte mer idrott och hälsa. Därför då har man täckt liksom timmarna som står i läroplanen. Så det finns ju liksom massa saker som behöver förändras. Där inte fotbollen kan påverka allting. Men vi kan i alla fall vara med och försöka.
Och det här gäller ju egentligen alla sporter. Vi hade Sara Sjöström med här, och hon sa att det finns inte simhallar.
Vi är nog lyckligt lottade jämfört med många andra idrotter, tror jag.
Å andra sidan är det den största idrotten.
Absolut.
Och om man säger storstäderna växer och... Folk flyttar in, men när du säger att det kommer att vara fler planer, även fast det är lika många planer som idag, så kommer det flytta in rätt mycket människor, så att relativt sett blir det färre planer.
Precis, exakt. Och så kan man då i den här frågan plocka in mikroplastproblematiken. För vi ser ju idag att en konstgräsplan täcker ungefär behovet av, vi säger 4-5 gräsplaner. Man behöver 4-5 gräsplaner för att täcka behovet på en konstgräsplan. I Norge pratar man om 10 liksom planer. Och skulle nu EU-kommissionen fatta beslut om att förbjuda mikroplaster, vilket det verkar bli, så då har vi ju en rejäl utmaning. Alltså.
Vad händer då?
Ja, då måste, i förslaget till beslut som finns idag, så finns det en övergångsperiod på 6 år. Så då ska man alltså byta ut granulatet där det finns mikroplaster mot någon annan infill som inte innehåller mikroplaster. Så det är ju en enorm kostnad för inte minst kommuner, men också föreningar som äger sina anläggningar.
En annan fråga som är intressant, och det är ju en breddfråga mer, men det är ju kostnaden som är förenat med att spela fotboll nu. När vi växte upp då, jag tror att vi kan prata inte med dem då. Då betalade man en medlemsavgift på kanske en 100 per år. Och sen så fick man sin overall och sin fotboll, och man var tvungen att köpa skor själv. Ja. Men i övrigt så var det som var kostnaden. Idag är det ju medlemsavgiften plus en träningsavgift plus att man ska köpa utrustning och så vidare. Hur har vi hamnat här?
Ja, det är ju någon slags samhällsutveckling som är olycklig ur det perspektivet, tycker jag. Och det är en fråga som vi har pratat alldeles för lite om i svensk fotboll. Kanske i svensk idrott generellt, men i fotbollen har vi inte tagit tag i det här problemet, tycker jag. Vi har nog levt i det förgångna lite, att alla har råd att spela fotboll. Vi brukar prata om att fotboll är en billig sport när man jämför med hockey eller ridning eller golf eller vad nu. Så säger vi ändå så här, nej men fotboll är billigt liksom. Men det är det ju inte längre.
Nej. Jag hade ingen aning om det här.
Nej, precis. Ja. Och jag menar det finns ju flera, jag tror att många föreningar idag har någon slags fond som man kan bidra med till de som inte har råd, men då blir det ett stigma. Vem vill säga så här, hörni, jag har inte pengar för att vara med i fotbollslaget längre, eller jag kan inte följa med på kuppen. Så det där är en fråga som vi faktiskt verkligen måste ta tag i, tycker jag, och inte minst nu när vi ser hur det ser ut med inflation och elpriser och bränslepriser och allt möjligt.
Men du sitter i Karlbergs styrelse som man ändå så, visst ni har ett elitlag eller ett lag på väg upp i eliten, men den stora delen är ju bredden.
Absolut.
Och ni tar också ut en avgift, träningsavgift. Ja. Vad tar pengarna vägen? Alltså vad är det som gör att klubbarna måste, eller föreningen måste ta in den här extra träningsavgiften? För att fortfarande är ju föräldrar som tränar laget som går i mångt och mycket för det.
Precis.
Och framförallt man går ner i yngre ålder. Ja. Och de
men förmodligen är det fler avlönade tränare än när du och jag spelar
fotboll. Jo, men absolut är det så. Men det står ju ändå rakt ner i fotbollsskolan till exempel. Där det är föräldrar som kör. Som då egentligen finansierar då för de som är högre upp. Ja. Men vad tar pengarna vägen? Alltså, jag har stått och räknat lite grann på vissa tränare man är ute och tänkt. Okej, okay, där är 1500 alltså gånger ja, men 68 som det är på bollplan vid Haga där. Det är ju hur mycket pengar som helst på den timmen. Var går pengarna någonstans som alla betalar in? Vilka avgifter är det som inte vi ser?
Men jag skulle väl säga att det utan att veta 100% så skulle jag väl säga att dels är det ju personal. Jag tror att trycket från föräldrar idag är mycket hårdare på att man ska ha lite mer professionell träning. Jag är ganska ny nu igen i liksom klubbfotbollen på breddnivå. Jag har inte varit aktiv i någon fotbollsförening på många, många år. Jag har heller inga egna barn, så att jag har liksom inte kommit i kontakt med fotbollen på det viset. Men tydligen då så är ju trycket mycket hårdare idag att man ska ha utbildade tränare och hyra in, och det ska vara kupper och det ska vara kamper och det ska vara liksom något helt annat än när jag spelade fotboll, det kan jag säga. Och sen så planhyror och givetvis även elitverksamheten delvis.
Som kostar, som man finansierar.
Det, ja, precis. Det gör den ju.
Alltså seniorrepresentationslagen.
Ja, men precis. Aha. Exakt. Precis.
Det blir oftast fokus på elit när man pratar om ny ordförande. Och att ni ska styra upp allt ifrån VAR till och så vidare. Vad är de största utmaningarna, tänker du, för... Du pratar om liksom distrikten. Vad är för största utmaningen? Finns det någon gemensam nämnare för distrikten som de brottas med?
Ja, men jag tycker... Den största utmaningen för fotbollen, tycker jag, är att se till att alla kan spela fotboll på sina egna villkor. Idag kanske man får sluta spela fotboll när man är 13 år för att man inte platsar i laget. Och då finns det ingen plats i fotbollen idag. Och fortsätta, det tycker jag är helt förskräckligt. Jag har suttit i Korpen som har styrelse i många år. Där vi nog faktiskt tog hand om en hel del av de här som inte platsade i sina fotbollslag och skapade en enorm ungdomsverksamhet. Det där blir någon slags konkurrenssituation och då blir man lite så här sur på varandra. Men vi har inte från svensk fotboll kunnat erbjuda det.
Nej.
Och där tycker jag att vi har vår största utmaning. Sen tror jag att distriktens största utmaning, eller tycker jag, det är ju någon slags resursfråga. Att ha förmåga och resurser att utföra och göra allt det som vi ålägger dem och som kommunerna ålägger dem och så. Jag tror att det saknas resurser där ute idag för att göra allt det som vi tycker att de ska göra.
Har unga tjejer som börjar spela fotboll idag samma möjligheter som killar?
På många håll tror jag att det är så att man har det faktiskt. Men vi ser ju att vi tappar fler tjejer Så någonting gör vi ju inte rätt.
Vad tror du att det är?
Men jag tror att det är någon slags gammal kultur som sitter i, ja, man ska inte säga att det sitter i väggarna, för det gör det inte, för det sitter i människor. Men som på något sätt säger att fotboll är en sport för killar. Och den vill jag vara med och bryta. Jag upplevde ingenting sånt när jag spelade fotboll. Jag tror inte vi på något sätt kunde känna att vi inte var värda lika mycket som killarna, eller när vi kom upp i damlaget att vi inte var lika mycket värda som här seniorerna. Har ingen sån erfarenhet, men uppenbarligen så finns det ju ett sånt liksom generellt problem och en utmaning.
Du som har varit inne i politiken, känner du att politikerna uppskattar fotbollen för det samhällsansvar som de ändå tar? Vi som håller på AIK, den här, åker förbi Skytteholm emellanåt och ser ju hur det är, dels med integrationsprojekt, men även liksom vad fotbollen gör och hur många som hålls igång och kanske fångas upp från andra typer av aktiviteter som kanske inte är lika fruktsamma. Som fotbollen. Finns uppskattningen från politiskt håll?
Ja, men det tycker jag. Absolut. Jag upplever att politiker, oavsett egentligen vilken nivå de är på, tycker att vi gör ett fantastiskt bra jobb. Det jag är lite bekymrad över, det är att man ser inte bara fotbollen utan idrotten som stort, som ett verktyg för att lösa integrationsproblematiken eller se till att minska fallolyckorna bland äldre, för att de ska via judoförbundet lära sig att ramla. Och så sparar man pengar där. Eller ett svar på gängkriminaliteten. Att man inte bara kan säga att idrotten är bra. Därför tycker vi det är viktigt att ni finns, och därför ger vi er så här mycket stöd. Sen får man integration och fallkunskap och motmedel mot gängkriminalitet och gemenskap och samhörighet och så på köpet. Men retoriken tycker jag är lite trist faktiskt, därför att man ser idrotten som verktyget att lösa det här problemet i samhället.
Synnerhet mot läktarna också. Där tycker jag det bara man lyser upp att det är en problematik kring det som händer. Att det är stökigt på läktarna. Det är det ju ibland. Men också hur mycket gott det för med sig. Att det är ett sätt att integrera folk och en gemenskap.
Verkligen. Förmodligen Sveriges bästa integrationsverktyg, om vi nu ska prata i politiska termer.
Så är det. Vad härligt att ha dig här.
Verkligen.
Ja. Kul att få vara här.
Ja. Och lycka till med valet. Sen blir det intressant att gå tillbaka till jobbet sen och få träffa om Håkan är kvar då. Jag har synpunkter på det hela. Där vill man vara en liten fluga på väggen. Men det är bara jag. Nu ska vi prata med Hasse Backe också. En sista grej. Jens T. Andersson sa ju att man kan samla ihop den här erfarenheten som finns inom svensk fotboll med folk som har varit utomlands eller gamla det. Att man inte använder det mer, alltså ta tillvara på den kraften som finns. Är det någonting du har funderat på?
Det ligger något i det tycker jag faktiskt. Jag är väldigt mycket för att ha liksom rådgivare eller skapa någon sån här advisory board eller så. Jag kan ju inte allt.
Nej.
Fotbollen är ju en lagidrott.
Tydligen han även sitter bredvid dig där, kan
allt. Även i styrelserummet så är det en lagidrott. Ja. Det här skulle inte jag göra på egen hand. Det här skulle jag göra tillsammans med andra.
Ja, vad härligt. Tack så mycket för den här morgonen. Om du blir vald så får du komma hit och berätta sen hur du ska lösa
planen framåt.
Det lovar jag.
Vi måste ha mer fotbollsplaner i
stort sett.
Ja, precis. God morgon på dig.
Tack så mycket.
Tack.
Vi vänder blickarna alldeles strax mot Hans Backe. Jag skojade lite.
Det var väl en komplimang?
Nu var ju snäll.
Ja, det värmer.
Ja, det värmer.
Tydligen om tennis också.
Och det kom bara...
om tennis också.
Det kan ju allt. Tennis, fotboll och så vidare. Men efter 19 år i rutan väljer den folkkära tv-experten Hasse Backe att inte förlänga kontraktet med TV4. Familjen jublar, men i sofforna så sitter folk och grinar och kommer sakna denne Backe. God morgon och välkommen till Fotbollsmorgon, Hans Backe. Hur är läget med dig så här tidigt? Jag förstår så har du varit uppe och studsat ett tag, eller hur?
Ja, så är det ju. Det är ju följa sonen till skolan och förbereda hundpromenad nu också. Så att, det, Det har varit uppe ganska länge faktiskt.
Hur förbereder man en hundpromenad då?
Ja, det är ju lite det här med att man måste variera sig. Nu knallar jag ju runt sjöarna i stort sett varenda morgon. Det börjar bli ganska långtråkigt. Jag måste nu hitta geografiskt en ny väg här i Sumpan. Så ja. Det blir lite mer motiverande.
Ja, men det köper jag.
19 bast på fyran. Men nu tar du Mats ur skolan. Var det ett svårt beslut?
Nej, egentligen inte. Jag hade redan i stort sett förberett mig och sagt att efter VM i Qatar så får det nog räcka trots allt. Då hade jag fått uppleva eller göra en Champions League-final, EM-final, VM-final, varit på plats i princip sen och sett VM, ja, sen 78 i Argentina. Och det tar en jäkla massa tid förberedelsemässigt. Men samtidigt när de erbjöd ett nytt kontrakt efter över EM24 Tyskland, då vet vi att ett mästerskap i Tyskland är inte att leka med. Och sen då Champions League-rättigheterna. Så att jag försökte argumentera lite här hemma, men det var väl tvärstopp efter en minut.
Erik Westberg sa det lite optimistiskt från hans sida, att vi har ju sett folk som har slutat tidigare men sen kommer tillbaka. Skulle det kunna vara ett alternativ för dig att gå ur den här pensioneringen för att göra då Tysklands EM till exempel?
Nej, det tror jag. Inte ett helt mästerskap. Jag tror jag skulle kunna göra inhopp vid sjukdom. Då kan jag hoppa in och ta något studiojobb sådär. Men jag känner liksom resorna står jag gärna över nu. Det har varit tufft alltså.
Var det häftigt?
Men man ska ju inte gnälla. Man ska ju inte gnälla banne mig på att åka runt ena dagen tisdag kväll så är man på Serior City, onsdag morgon flyger du till Madrid, va, och gör Atleticos på onsdag kväll och så flyger du hem torsdag, va. Det är ju folk som skulle offra högerarmen för det.
Ja, så är det ju. Vad är det coolaste? Är det VM-finalen nu den senaste som blev liksom den häftigaste? Om vi tar bort allting med Qatar och alltihopa, bara kolla på det som händer innanför de vita linjerna. Är det den häftigaste matchen du upplevt live på plats?
Ja, det är nog. I alla fall sista timmen. Den var ju ganska iskall i 70 minuter, 65-70 minuter. Eller Frankrike var iskalla de här första 70. Men sista timmen, och det är vad folk kommer ihåg. Det är alltid så, hur ser en match ut sista 15 minuter ungefär. Så blir betyget efter det, men det är nog sista timmen kan vara bland det häftigaste, även om den första jag gjorde med Johan Edlund, Barcelona Real Madrid, det var ingen debut direkt för Messi, men han smällde in ett hattrick. Jag undrar om det var 2007, jag tar alltid fel
2007
på
det, var det,
men det var det, ja. Ja, det var ju makare som var på plats, just det, exakt. Den var ju lite speciell, men även Ronaldinhos uppvisning på Bernabeu mot Madrid när de bara ställde sig upp och jublar varenda Madrid-supporter, det var ju något väldigt speciellt. Alltså, så att det finns en del riktiga guldbitar, men det är klart på mästerskap är den här helt överlägsen, den som var nu i Qatar.
Apropå då ditt jobb som fotbollstränare, så var det många som kanske närde en förhoppning att när du kom hem ifrån och gjort City och Mexiko och rätt fina uppdrag utomlands, sen tog du för sig Finland en sväng med Lyten, men har du aldrig lockat någon gång att liksom samla ihop alla erfarenheter man har och sen försöka ta ett lag och Kanske inte på högsta nivå, utan försöka liksom göra en sista resa eller liksom tillbaka till fotbollen. Har det aldrig kittlat på något sätt?
Jo, det har det faktiskt. Vid några tillfällen, jag funderar ganska mycket på det sådär. Att, tänk att ta ett lag eller en stad där det finns potential. En stad för allsvensk fotboll befinner sig troligtvis i superettan. Mittengäng och liksom få till en yngre spelartrupp. Ställa sig på barrikaderna och på sätt och vis bara förändra svensk fotboll. Och sen plocka in lite Bielsa i det och lite annat smått och gott. Och göra någonting lite helt annorlunda. Det har ju faktiskt kittlat. Det är ingen tvekan om det.
För just det som du pratar om nu. Det var väl det som ni hade en gång i tiden ute i Spånga, har jag för mig. Du och Tommy Söderberg och Thomas Lyth och sådana saker. När ni satt och ja, men på kvällarna och rita pilar och vara riktigt nördiga. Sådär. Det var, alla har ju haft en fantastisk karriär efter det. Men brinnet som ni hade då, känner du att det är kvar idag?
Nej, inte riktigt på samma sätt. Jag hittade en gammal bild på Tommy och mig då, Söderberg från, jag undrar om det är från Hästelby eller Flatenbadet, där vi 10 år, vi satt med bar överkropp och hade levt på hamburgare och pommes frites ett antal och var väl 23-25 år. Men då var vi lite inne på att, lite sådär småkaxigt, vi ska förändra svensk fotboll. Och det var ju lite när Bob och Roy dök upp i Malmö och Halmstad också. Så att vi jobbade ju jäkligt seriöst i träningar, förberedde träningar, vi plågade varann 4-5 dagar i veckan på telefon och bara satte press på varann inför respektive träning. Så att den hungern finns ju inte idag, det gör det ju inte.
Kommer du fortsättningsvis följa ligafotbollen och landslaget lika slaviskt som du har gjort nu, eller kommer du trappa ner på det hela?
Jag kommer att följa mina favoritlag. Jag kommer att välja ut godbitarna. Jag kommer inte slaviskt att följa i stort sett allt i varenda liga. Det behöver jag inte göra nu för att hålla mig ajour. Utan jag väljer ut godbitarna och sen får jag förtvivlat följa Chelsea här, vad det är som händer nu och hur det här ska sluta.
Vilka är favoritlagen då?
Chelsea.
Chelsea blev medlem 71 i Chelsea när de spelade det första omspelet i cupen mot Leeds United. Det är fortfarande den brutalaste fotbollsmatchen som någonsin har spelats. En domare tittade på det idag, hade 13 röda kort. Det var 0 röda kort i den matchen. Jag uppmanar alla att titta på Chelsea Leeds omspelet 71. Sen är det ända sedan Gaetano Chirea spelade Libero och Juventus. Så det blir mycket Juventus i Serie A. Och se vad som händer där. Men det är väl de i första hand. Sen är jag ju nere lite nu i National League och följer Notts Countys väg tillbaka till till så att säga lite League 2 fotboll i alla fall.
Mm. Ni förstår ju varför jag tycker Hasse är bra, eller hur?
Ja, ja. Chelsea,
Chelsea och Juventus.
Och, han kanske inte vågar säga det, men visst finns det ett litet AIK-hjärta där också, va?
Ja, oja. Jag började, jag spelade ju förrän jag var 11 år, spelade jag i AIK ända upp i A-truppen, så det är klart vad det gäller allsvenskan så är jag.
Hur följer du allsvenskan idag?
Ja, dåligt. Jag skäms nästan. Jag ska nog börja följa det lite bättre. Jag har sagt, jag har nog inte sett en allsvensk match de sista 3 åren.
Oj.
Sportchefsjobb, skulle det vara intressant? Eller teknisk direktör? Eller sitta i en allsvensk föreningsstyrelse? Eller något liknande? Skulle det vara någonting som var lockande?
Styrelsejobb, kanske ja. Inte sportchefsjobb eller någonting annat. Men sitta med lite som hon var inne på här, Caroline, som en advisor kanske i styrelsen. Det med ett bra kontaktnät, det skulle kunna vara något.
Mm. Sen springer jag och Hasse på varandra på pojk, alltså, kan man säga pojklag? Det är väl knattefotboll,
ja.
Eller
hur? Ja, knatte, 7-åringen.
Ja, precis. Jag höll ju på att göra bort mig första gången. Jag brukar hålla käften alltid, säger ingenting. Men så är det den enda gången...
Jag försöker ju lura.
Den enda gången jag säger till att de ska koncentrera sig, då står ju Hasse och undrar vem fan är som skriker längre bort. Här var jag.
Jag vände mig om. Det var fullt med folk på den där jävla arenan. Jag var en röst drålande.
Koncentration.
Du vet det, Hasse, att om du får för mycket abstinens så finns det en stor leder för det här i morgonstudion om du orkar ställa klockan.
Ja, det är inte helt omöjligt. Jag håller på att spela in podd nu. Total kontroll efter Polen-matchen.
Ja, underbart.
Och den ska vi köra bara fotboll.
Ja, och den här inbjudan kom ju på fotbollsplanen i Sundbyberg.
Ja, jag vet att du har skickat den.
Men den är stående.
Gäller att övertala här, va?
Ja, precis. Ja, man gjorde allt för att ducka den dumma skriket där.
Slipper du lämna var något.
Ja. Ja, precis.
Ja, det är bra.
Ja, men du, tack för ett gott värv inom i expertrollen, får man ändå säga. Du införde ju en liksom bestämd form också, liksom man sitter på bänk.
Ja.
Det var jävligt bra och sen är det ju lugnet. Det är
alltid
lugnt.
Glad när man ser att det är Hasse Backe antingen i studion eller i båset. Ja. Det
är bra.
Klass.
Härligt. Du kommer att sakna Hasse, men som sagt var, vi ses här helt enkelt.
Ja, det gör vi säkert. Ja. Det gör vi. Tack för det. Tack ni.
God morgon.
Hej.
Stort tack för idag, hörni. Och imorgon så kommer Djurgårdens Kim Bergstrand hit. han som är tränare där ganska tidigt på morgonen. Och sen så kommer Fredrik Gårdare, han är inte djurgårdare. Ja, precis. Han har jobbat med bland annat har han koll på matchfixning. Tusen tack för att ni hittat den här morgonen. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.